Jag skulle säga att påssnus är världens bästa uppfinning. För fram tills påssnuset introducerades, då var det slabbigt, äckligt och det var liksom gubbar som höll på med det här. Samma personer som då är supernegativa till snus, de är alltid för nikotinplåster och nikotintuggummi och alla andra sätt att få i sig nikotin som ett väldigt bra rökavvändningssätt. Vilket är ju för mig då, om ni ursäktar, hål i huvudet. Det är ju exakt samma sak du gör. Det är bara det att det är inte läkemedelsbolagen som gör det här, utan det är tobaksbolagen som gör det.
Hej och välkommen till podden Hälsa för ohälsosamma. Idag har jag med en nygammal gäst, eller en nygammal programledare kanske man får säga. Välkommen David Eberhardt. Det känns jättekonstigt att alltså, jag
det här är så märkligt. Jag är i och för sig van att höra din röst i hörlurar.
Ja, just det. Tidigare när du var programledare så satt jag och pratade i ditt öra.
Ja, alltså egentligen var du ju programledare. Det var ju mest.
Genom
jag, jag var någon slags marionett som sa, säg det här.
Jag brukar jobba så. Jag brukar ha väldigt synliga programledare som jag berättar vad de ska säga.
Precis.
Men nu måste jag blotta mig själv här. Men du är här för att du har skrivit en rapport åt oss på Epi som handlar om nikotin och hjärnan. Först, varför ville du skriva den? Förutom att vi frågade dig då. Och du får inte svara för pengar.
Jag har ju jobbat som psykiater och beroendeläkare i väldigt många år. Framförallt senaste 10 åren, något sånt, så har jag ju blivit mer och mer engagerad i beroende. Tidigare var det lite annan psykiatri. Det går ju hand i hand, så jag fortsätter att jobba med allt möjligt inom psykiatrin. Men just beroende, jag var ju chef på Maria Beroende under 5 års tid och har jobbat framförallt då senare år, engagerat mig också väldigt mycket i skademinimering, harm reduction. Sen kan väl också säga att som tidigare programledare i det här programmet så blev jag ju också väldigt engagerad och lärde mig mycket som programledare. Även om det här är mitt specialområde, så lärde jag mig liksom liknande saker av gäster som kom och så här. Det var ett långt svar, men det är någonting som har engagerat mig, det här med framförallt harm reduction, och det gäller inte bara nikotin utan det gäller alla typer av beroende, och egentligen man kan driva det ännu längre och säga att det gäller också alla andra aspekter av livet egentligen, att harm reduction är ganska bra.
Harm reduction i alla andra aspekter av livet, då försöker jag översätta det vill säga man gör det som är minst dåligt om man nu ändå ska ägna sig åt att göra dåliga saker.
Ja, och om folk vill göra saker, jag menar det är ju egentligen, ja, det här är Nu kommer jag faktiskt att tänka på det. Jag skrev en artikel och då gick jag på läkarlinjen. Så det här är liksom på 1800-talet någon gång. Så skrev en artikel i medicinstuderandeförbundstidningen, en debattartikel om, som egentligen, det har inte hänt så mycket med mig. Jag är liksom...
Du tycker samma sak som 1800-talet var väl en överdrift, men 80-tal kanske?
Nej, inte 80-tal heller, utan 90-tal. Men då skrev jag en artikel där jag liksom gjorde upp med den här förbudsivern, och då gällde det alkohol och det gällde tobak. För det fanns en debatt på den tiden att människor som söp för mycket, de skulle man minsann inte operera för vissa saker, och personer som rökte skulle man inte då erbjuda vissa typer av behandlingar. Och jag kan tycka att ja, det ska man inte göra under förutsättning att det är helt meningslöst att göra det. Men det får inte finnas någon moralism i det här. För i så fall, som jag skrev i den här artikeln, då kan man inte behandla... För att de får skylla sig själv ungefär. Och det jag skrev var att ja, men då ska du inte behandla klamydia eller gonorré eller badmintonskador heller. För de får ju också skylla sig själva.
Det blir inte så mycket kvar att behandla för sjukvården då, eftersom mycket är livsstilssjukdomar som vi ju dragit på oss genom vårt sätt att leva.
Exakt, min poäng.
Men en annan sak som du tar upp lite grann i rapporten, det är ju hur hjärnan fungerar och vad är beroende egentligen? Kan inte du försöka kort definiera vad beroende är?
Ja, det är ju också en väldigt, alltså det finns ju en väldigt lätt svar att säga. Beroende är det som man enligt psykiatrisk diagnosklassifikation anser vara ett beroende, men det gör det lite lätt för sig. Och om man då tar de kriterier som brukar finnas är ju att man far illa av substansen och ändå fortsätter. Om vi pratar om en substans, det kan vara ett beteende också. Att man ökar dosen, att man får abstinenssymptom om man inte längre tillför den. Att man försakar andra viktiga saker, etc.
Det vill säga, det ena är att man beter sig på ett sätt när man för att komma åt produkten. Men man måste också må dåligt eller bli sjuk för att produkten i sig eller substansen måste inverka negativt på kroppen.
Ja, det är ett av kriterierna. Problemet med all psykiatrisk klassifikation är att man det är ju så kallad symptomdiagnostik, och för att man då ska ha ett syndrom, som man då säger. Och då räcker det ju med ett visst antal av de här symptomen för att då säga, men det här är beroende, eller det här är PTSD, eller det här är depression. Och ibland så kan jag tycka att det där är också att göra det lite enkelt för sig. Till exempel en liknelse är ju posttraumatiskt stresssyndrom, som är alldeles uppenbart att du kan inte få posttraumatiskt stresssyndrom om du inte varit med om ett trauma. Och för att det ska vara relevant så måste man ju ha de här, ska vi säga, kärnsymptomen, att man får flashbacks eller att man blir hyperalert eller att man undviker saker. Men om man går på listan då, så finns det ju en massa andra symptom som man ofta ser vid posttraumatisk stress, att man får nedstämdhet, man får svårt att sova etc. Så man skulle rent principiellt då, om man varit med om ett väldigt litet trauma och sen så hör man alla de här antal över cut-off, du har 5 av 9 symptom, men inget av dem är kanske flashbacks eller hyperalert, hypervigilans och så här. Och då blir det ju meningslöst. Och jag menar ju att när det gäller beroendeproblematik så har vi en likartad situation, att man har ju satt upp kriterierna för beroende tillstånd utifrån egentligen 2 substanser som är typsubstanser.
Och vilka är det?
Det är alkohol som man ju är väldigt tydligt fysiskt beroende av, och tittar du på kriterierna så är de ju liksom copy-paste på hur ser det ut om du hamnar i ett alkoholberoende. Och den andra är opiater eller opioider, alltså heroin och morfin och oxynor.
Och det är väl också ett väldigt kraftigt fysiskt beroende.
Som också har ett väldigt kraftigt fysiskt beroende. Men om man tittar på andra substanser.
Kan vi inte titta på det som vi båda har framför oss här? Klockan är 8 på morgonen och vi sitter med varsin kopp kaffe. Är vi beroende av det?
Ja. Ja och nej, skulle jag säga. Det är alldeles uppenbart att om vi slutar dricka kaffe efter att ha druckit det här kanske 5 koppar eller vad jag kan dricka per dag, så kommer jag säkert få lite ont i huvudet och må lite halvtaskigt under några dagar.
Då har du ändå upplevt någon typ av fysisk reaktion för att du inte får koffeinet?
Ja, sen är det ju så här. Om man då, ett av kriterierna på beroende är att man antingen gör misslyckade, alltså att man, det upptar väldigt mycket av ens tid, att det här ska jag sluta med, och så misslyckas man med det här till exempel.
Så håller jag faktiskt på lite och tänker att jag ska sluta dricka så mycket kaffe.
Ja.
Och så vaknar jag på morgonen och känner att det är lite deppigt att inte få dricka kaffe.
Mm. Mm. Och då skulle man ju då, om man är väldigt nitisk, säga att ja, men det här är ett kriterie på att du är beroende av koffein då, eller kaffe. Men sen kommer ju den här frågan in som är väldigt, tycker jag, relevant i sammanhanget. Tar du någon skada av kaffet?
Ny forskning visar ju att kaffe snarare i rimlig dos kanske är ganska nyttigt.
Precis.
Så då kan jag hålla på med mitt kaffe och skulle egentligen inte behöva fundera så mycket på om jag borde sluta.
Mm. Samtidigt som ju alla som har druckit kaffe och dricker lite för mycket, inklusive jag,
hur konstig och skakig man blir när man dricker lite för mycket?
Ja, jag personligen blir mer illamående. Jag upplever ju inte den här stimulerande effekten av kaffe. Det är mer någon slags tvång. Och det är lite intressant.
Så då är det mer ett tvångsbeteende, kaffedrickandet, än ett beroende?
Jag skulle säga att det där går in i vartannat i väldigt många av de så kallade beroendesjukdomarna. Att det finns aspekter av beroende i den mening vi pratar om, men det finns också aspekter av någon form av tvång eller fix idé eller något sånt där.
För det här leder ju över till det som din rapport egentligen handlar om. Det är nikotin som ju på vissa sätt liknar koffeinet. Det ger en liten uppiggande effekt eller kanske en liten återhållande effekt. Man känner sig lite lugn när man tar det. Man blir beroende av det. Men man kan då diskutera hur farligt det är. I varje fall de vita snuset som det lite slarvigt kallas i Sverige. Vad skulle du säga där? Hur mycket farligare eller annorlunda är det jämfört med kaffet som du själv använder, som liknar sig i rapporten?
Jag använder ju vitt snus också.
Ja, du använder det också för att picka upp det. Är det tvångsbeteende eller behov?
Lite både och skulle jag säga. Att det finns en aspekt. Man brukar ju säga det är jättelätt att sluta med nikotin. Det har jag gjort hundratals gånger.
Och börjat hundratals gånger.
Ja, men det är det jag menar. så därmed skulle man säga att det uppfyller kriterier för att man liksom gör försök att sluta och så börjar man igen. Numera försöker jag inte längre sluta eftersom jag inte upplever några negativa effekter av... Det är en sanning med viss modifikation, för jag upplevde ju till exempel när jag började med vitt snus som innehöll mint. Det hade ju jättenegativa effekter och då slutade jag med det och bytte till en annan smak.
Varför var mint negativt?
Jag fick sår på överläppen av mint, men bytte jag då till, då hade jag faktiskt kaffesmak. Och det har jag också slutat med nu därför att jag upptäckte att bli täppt i näsan av det. Så det hade inte med nikotin att göra, det måste vara smaksättningen. För nu har jag bytt till någonting som heter Violet Licorice.
Nu låter du som du är en läkare som rekommenderar olika smaker här.
Nej, men jag tycker det är lite intressant att de negativa effekter som jag då personligen upplevt har inte alls haft med nikotin att göra.
Utan olika typer av smaker. Nu, smaker i sig när det gäller nikotin har ju varit väldigt kontroversiellt för att det uppfattas då driva människor till att pröva olika nya produkter. Men då måste man ju vara tillbaka till den här första frågan igen. Som ju är huvudpoängen skulle jag säga i din rapport. Om man ska lägga sig i och försvåra bruket eller rent av förbjuda bruk av någon produkt, så är det ju viktigt att definiera att produkten eller substansen är farlig. Och vad skulle du landa då med nikotin om du gör en skala?
En skala gentemot koffein till exempel, så kan jag inte säga att det finns något övertygande belägg om att nikotin är skadligare. Bortsett från att koffein kanske till och med är nyttigt. Men om vi tar någonting som då är, som man tidigare uppfattade koffein, kanske lite negativa effekter, så där, då landar ju nikotin ungefär där skulle jag säga. Det som är problematiskt med nikotin, och det har man ju vetat sedan många decennier, det är ju att det är svårt att sluta med. Det är ju beroendeframkallande, alldeles oavsett om det där beroendet är tvångsmässigt eller om det är, det fysiska beroendet är ju tämligen litet, men du tenderar att återfalla som jag var inne på. Men att några övriga negativa effekter ser man ju inte egentligen av nikotin. Och då är ju därför jag skrivit rapporten, för att då är det farligt att vara beroende av någonting då.
Ja, det var min nästa fråga. Är det farligt i sig att vara beroende? Eller ska vi alla ha lite så här lagom tvångsmässiga beroendebeteende?
Är det farligt att leva?
Man brukar säga att det slutar med döden garanterat.
Man brukar säga att det är en sexuellt överförbar sjukdom som har 100% dödlighet.
Exakt.
Nej, men ett beroende i sig är ju inte farligt per definition. Eller egentligen kan man vända på det och säga, för att du skulle klassificera någonting som ett beroende så borde det vara ett kriterium. Och det kriteriet finns ju inte egentligen i den gängse... Alltså man kan läsa in det mellan raderna i de här kriterierna, att du försakar annat och så här. Men jag skulle ju säga att ett beroende av någonting som inte leder till någon negativ effekt för dig som person eller din omgivning är ju per definition inte farligt.
Du går ju också in på den här frågan med hjärnan i din rapport. För när man läser om beroende eller läser om nikotin så brukar man ofta, framförallt de som är kritiska och vill att man ska förbjuda och gå hårdare fram, brukar beskriva det som att hjärnan ändras i grunden när man börjar använda nikotin. Det är dåligt och farligt för hjärnan.
Och det där är ju också, det blir ju lite sån här skrämselpropaganda, och jag kan se syftet med den skrämselpropagandan i mitt jobb, därför att när man jobbar med människor med alkoholberoende eller ett avancerat kokainberoende eller någonting i den stilen, då är det ju en realitet att hjärnan anpassar sig, och det gäller ju även nikotin då, men att hjärnan anpassar ju sig efter substansen, och det är i sig absolut inget konstigt, för så funkar vår hjärna i alla sammanhang. Alla beteenden, allting är, hjärnan är ju det man säger plastisk, det vill säga det är så att om du utsätts för någonting så kommer hjärnan att ändras i förhållande till omgivningsfaktorerna. Och det är en otrolig tur att det är på det sättet, för hade inte hjärnan varit plastisk så hade vi inte kunnat lära oss någonting, för hjärnan ändras ju av det vi lär oss också. Så att allting som vi utsätter oss för kommer att anatomiskt, neurofysiologiskt, alltså på molekylär nivå, ändra hjärnan.
Så egentligen är det bara en helt meningslös utsaga, för vi, allt ändrar hjärnan.
Ja,
eller ändrar nikotin hjärnan på något säga specifikt sätt?
Man kan säga att det är inte helt meningslöst utifrån ett beroendemedicinskt perspektiv. Därför att om man tar en annan liknelse, om vi tar, det finns ju något som heter typ 1 alkoholism. Mm. Det finns då typ 1 och typ 2 som du förstår. Men typ 1 alkoholism kännetecknas av att man då aldrig egentligen haft några besvär med alkohol under väldigt lång tid. Det kan röra sig om decennier. Då har man kunnat gå och dricka vin som alla andra och festat och inte känd som den som blev fullast på festen. Som, det är mer typ 2 alkoholism. Där blir man väldigt tidigt fullast på festen och så. Men typ 1 alkoholism är då, och där är ju det här konceptet beroendehjärnan väldigt, väldigt relevant. Därför att om du då har hanterat det här under lång tid och sen blir hjärnan tillvand, den omstruktureras på ett sånt sätt att när du då kanske är 45-50 eller någonting i den stilen, då finner du dig att du måste dricka alkohol varje dag, mer och mer, hela tiden. Och om du då sen slutar med det här, då är det ju väldigt svårt för den här patienten att tänka att ja, men jag kanske måste vara helnykterist nu. För jag har ju kunnat i 25 år dricka alkohol. Så det, där är ju det här konceptet bra att förklara för den här patienten att jo, men så var det när du var 25. Mm. Det kommer aldrig bli så igen, för din hjärna är omstrukturerad. Så du kommer, om du dricker ett glas vin, så kommer du plötsligt behöva dricka det här.
Komma tillbaka och vilja dricka det varje
dag.
Ja,
därför då är du på ruta 1 igen. Så konceptet som sådant är inte alls irrelevant. Det som är irrelevant är när man politiserar det här på det sättet som jag upplever att man har gjort när det kommer till den här frågan.
En annan sak apropå beroende som är väldigt het i den politiska debatten också, det är barn som då sägs bli beroende av skärmar. Mm. Skulle du definiera det som ett beroende också?
Ja, i lika hög grad som substanser så kan du ju bli beroende av dopaminkickar. Om vi nu tänker oss att det som gör att vi får någon form av belöning som man ju får av att dricka det här kaffet som vi dricker eller ta det här nikotinpåsen eller för den delen människor som spelar om pengar och får en kick eller har sex eller äter en god middag eller uppnår ett mål som du har velat
av. Men det är ju det
av,
skriver i din rapport. Det är ju livet på något sätt. Det består ju av rätt mycket sådana saker som man vill göra. Men för de flesta i en rimlig mängd. Mm. Då.
Men om vi tar skärmar så är ju problemet att de är ju så lätt tillgängliga. Va? Mm. Och nu skrev ju Jonathan Haidt, som jag ofta citerar, han är ju jättebekymrad över när man har tittat på forskning, bland annat det här i Spanien där de hade då, internet kom ju väldigt olika snabbt i olika delar av Spanien, och man kan ju se ett tidssamband med när internet kommer och hur dåligt ungdomarna mår.
Man mår psykiskt dåligt om man tittar för mycket på internet.
Ja, men jag
tittar på skärmen.
Men vi hade ju, när jag var programledare här, så var ju psykolog Siri Helle här som hade skrivit en bok om det här med
skärmen. Och hon tyckte ju inte så.
Nej, fast det var ju ändå det som hon ändå sa, och så är ju att det som tycks vara mer skadligt är sociala medier än att sitta och spela dataspel.
Mm.
Och jag har ju länge varit ganska kritisk till om det här är ett problem eller, jag är inte den som tror att det här är, alltså man behöver inte överdriva, men jag kan ju säga, jag har ju ganska många barn i varierande åldrar.
Och då gissar jag att du några gånger i ditt liv satt dem framför en skärm för att du behövde göra något annat.
Ja, fast det som är väldigt tydligt idag är att när min äldste son som fyller 28 strax, där var det väldigt lätt att sätta upp regler för hur man skulle vara, hur mycket man fick sitta med skärmar och så. Jag upplever att det är väldigt, väldigt mycket svårare med de yngre barnen, därför att det har blivit så mycket mer. Och det är ändå ganska uppenbart för mig som pappa att det är ett jävla gafflande om de här skärmarna, oavbrutet kacklande som en slags abstinent alkoholberoende farbror liksom.
Så de beter sig som, okay, som alkoholister eller
ja,
fast
ja, och jag har, jag ska inte outa min vilket av dessa många barn jag har, så många så det går inte att räkna ut ändå vem det är. Men jag är en av dem som liksom, du vet, gömmer mobilen under alltså riktigt sådär skåpsuperi.
Det låter verkligen som ett beroende beteende.
Ja.
Och då är ju nästa fråga, för då har vi en politiker som snappat upp det här och som varit ute och föreslagit ett allmänt förbud för att hjälpa...
Från det liberala partiet,
exakt.
Liberalerna.
Exakt. Jag vet. De liberalerna vill förbjuda då skärmar. Och det handlar väl om att hjälpa föräldrar som inte klarar av att säga nej. Mm. Vad säger du om det? När du just beskrivit då ett beroendebeteende, och det kanske man kan tänka sig kan överföras till andra beroenden när man blir lite äldre.
Alltså jag är ju i grunden mot alla former av klåfingriga förbud. Jag kan väl ändå, jag kan någonstans tycka att när vi har att göra med minderåriga så är jag kanske mindre negativ. Och jag tycker väl att man ska titta på hur mycket den här, det man sett nämligen från 2013, det har jag säkert pratat om tidigare, men från 2013 den här, om du följer SCBs statistik över ungdomar som definierar själva att de lider av svår psykisk ohälsa, så fördubblades det mellan 2013 och 2019 för tjejer. Och nästan en fördubbling för killarna. Lite, ändå avsevärt, det var inte en fördubbling, men jag tror det var en 50% ökning eller någonting för killarna. Och det är klart att jag har ju skrivit böcker långt innan internet, eller jag på sig, men långt innan sociala medier blev vad det är idag. Och jag tycker jag har ju sett den här utvecklingen länge, och jag tror inte, precis som när vi diskuterar med Siri Helle, att det här bara är frågan om... ska vi säga sociala medier. Jag tror däremot som jag har ju själv en podd nu som heter, nu gör jag lite reklam här hoppas jag får, som heter Dr. David och Farbror Erik. Där pratade vi om...
Får du ta upp hälsa för ohälsosamma i din podd?
Det har jag gjort många gånger. Jag har gjort många gånger. Eller många, vi har inte haft den där podden så länge. Men jag har gjort det och kommer göra det. Men då pratade vi nämligen om en likartad grej som jag tror är... Det var därför jag kom att tänka på det. Då hade vi Mustafa Panshiri som gäst, och så pratade vi om det här kombinationen av en patriarkal ska vi säga, struktur i, som vi har tagit hit i kombination med den här mjuka uppfostringssättet som vi har, som är så att säga, man curlar och så. Och jag tror att på detta leder, det är helt oförenligt egentligen. Det kommer leda till jättestora problem, det är en annan fråga. Men jag tror att när det kommer till det här med internet eller hur vi hanterar barnens internetvanor är ju en likartad grej. att någonting som drar jättemycket, för det kickar igång dopaminet och spelen är gjorda för att kicka igång dopamin, och så möter det en ganska soft, snäll
mamma eller pappa som försöker resonera. Så,
ja, och den kombinationen är ju oerhört mycket svårare än om du inte hade haft det som drar. Utan då kan du vara så här permissiv. Men det blir väldigt, väldigt svårt när du får de här.
Och då behöver man kanske ett liberalt parti som sätter ner foten och säger nu förbjuder vi det här.
Jag är väldigt snabb med att raljera över att liberalerna gärna vill förbjuda saker. Inte minst när det kommer till alkohol, narkotika och tobak. Men i det här fallet så just det med att det rör sig om rätt små barn. Jag är inte sådär är de dumma i huvudet negativ i alla fall. Även om min ryggmärgsreflex är negativ.
Det finns en annan sak som brukar dyka upp när man pratar om beroende. Och det är att det skulle vara kopplat till något trauma. Att man blir inte beroende om man inte har jobbiga saker med sig. Håller du med om det?
Det där är ju Gabor Maté, den kanadensiska läkaren som har blivit lite världsstjärna på att säga detta. Och det som är väldigt uppenbart, och då kommer man ju tillbaka lite till de här, ska vi säga, typsubstanserna, alkohol och opiater. För där är det ju så, skulle jag säga, att där gäller inte det där 100%. Sen är det ju uppenbart att vi människor är en produkt av den ärftlighet vi har, det vill säga den sårbarhet vi har, och i kombination med vad vi är med om i livet. Och det är klart att lever du ett skitliv, om du ursäktar, så är det ju lättare att ta till substanser. Så att delvis är ju det här en självklarhet, att det är enklare. Men när man tar till exempel alkohol och heroin, eller så här, opiater då, där ser man ju att det är ju alla klasser, om vi får uttrycka oss så, som drabbas av det här. Medan vissa andra substanser behöver inte fara hur långt som helst, det här är inget 3-timmars podd. Men där det är i alla fall, för mig står väldigt uppenbart att här är det så att antingen att du har en genetisk sårbarhet. Ta kokain som exempel, så är det ju så att jag som har jobbat ändå många år med det här kan ju säga att de som, det vi säger, torrknarkar kokain. Torrknarka innebär att du inte först har druckit 2 öl och tycker att det där var en festlig idé att dra en lina cola.
Det vill säga, inte de som går på fest och så partyknarkar.
Ja, men de har ju gjort det från början förmodligen. Men de som sen sitter där en måndag och tänker, men jag ska nog, det här är jättebra, jag tar lite kokain. Det är ju bara, skulle jag säga, men det finns alltid undantag från det här. Men i princip kan man säga att det är de enda som gör det, antingen så har du i grunden en social fobi eller generaliserat ångestsyndrom, och kokainet gör att de blir mindre rädda i sociala situationer eller i överlag. Eller så är det en odiagnostiserad eller i alla fall omedicinerad ADHD, och kokainet gör att hjärnan lugnar ner sig och känner att nej, men nu var det liksom tyst här. Och den kategorin då kan man väl säga som den typen av substanser, där spelar psykosocial miljö in, skulle jag säga, med trauma. Men sen blir det ju, som jag svarar, så väldigt långa svar på alla dina frågor. Ja. För det är spännande det här som du hör, att jag tycker i alla fall. Så jag kan liksom inte riktigt hejda mig. Men det blir ju skitlöjligt att säga att alla beroenden är traumabaserade, med tanke på att det finns, 1,2 miljarder rökare i världen. Skulle 1,2 miljarder människor ha trauma, det faller på sin egen... Ja, det är naturligtvis en definitionsfråga, för trauma som allting annat är ju då... Definitionen på det följer ju normalfördelningskurva. Så att om man anser att ett trauma är att snubbla på tröskeln och råka nästan slå i huvudet här på väg in i studion, ja, då har ju alla varit med om trauma.
Så det ena man måste reda ut är vad är trauma? Hur stort eller smärtsamt måste det vara för att vara det? Men du tror egentligen inte på den idén. Människor väljer av olika skäl att bruka olika typer av produkter eller bete sig på olika sätt.
Och där skulle man ju ljuga om man inte sa att, till exempel om du tittar på rökning, Det är ju idag, Sverige är ju idag enligt officiell statistik 5% rökare, och av dessa 5% rökare så är det ju en kraftig överrepresentation av personer med olika typer av psykiatriska problem.
Precis, för de blir beroende av det här beteendet och kan kanske inte klara av att fatta det rationella beslutet att sluta.
Och frågan är om det är alltid det rationellt för dem att fatta det beslutet, är väl min poäng.
Okej, för då mår man ändå så dåligt och har så många andra problem att rökningen faktiskt fyller en positiv funktion i ens liv.
För en djupt deprimerad som dessutom kanske är så deprimerad att de inte riktigt är så himla intresserade av huruvida de lever eller dör, så kan det ju fylla ge någon form av stimulans. Och det är väldigt sorgligt och det låter nästan cyniskt, men det är ju en realitet att den gruppen röker mer, och de som röker allra allra mest är ju de med psykossjukdom eller schizofrenisjukdom i synnerhet då, som är den vanligaste psykossjukdomen.
Och det blir väldigt tydligt i sådana länder som Sverige och Norge där vi har väldigt låg andel rökare, att det är den gruppen som är kvar med lite andra också.
Ja, och sen naturligtvis har vi ju också en grupp som då har kommit från andra länder och har andra rökvanor, så, som ju uppenbarligen röker mycket mer. Så åker du utanför Stockholms innerstad, i Stockholms innerstad, jag kommer inte ihåg senast. Det är så att man reagerar om man ser någon som går och röker på stan.
Ja, det förekommer ju fortfarande lite feströkning som man ser utanför restauranger på kvällar eller nätter. Men det jag tänkte säga vidare är ju också att om de här siffrorna vi har i Sverige, de som tycker att snus är världens bästa uppfinning brukar ju säga att de siffrorna vi har i Sverige beror på snuset. Vi har en alternativ nikotinprodukt. Och de som är motståndare till snuset tycker att det bara är att introducera ytterligare en dålig produkt. Jag tillhör ju de som personligen tycker att snus just ur ett harm reduction perspektiv förstås är väldigt mycket bättre än något som så uppenbart är farligt. Men vi tog med dig ner till Bryssel där ju motståndet är kompakt skulle man kunna säga mot våra svenska uppfinningar och innovationer här. Vad tror du det beror på? Du träffar ju läkare från andra länder också, gissar jag.
Ja, det händer. Nej, men jag tror det handlar om två saker. Fördomar och okunskap.
Alltså man vet inte att de här nikotinpouches eller nikotinportioner är mycket bättre än en cigarett.
Vilket jag tycker är helt anmärkningsvärt om du är läkare. Att du inte förstår skillnaden på att dra in en massa, så här, jag vet inte hur många ska vi säga, giftiga ämnen du drar in i lungorna när du röker. Och så att jämföra det med att lägga en påse snus under läppen. Att du inte förstår att det här inte är samma sak är, tycker jag, ett underkännande antingen av den här läkarindividen eller deras utbildning skulle jag säga. För jag är ju av samma uppfattning som du. Jag är ju av uppfattningen att jag skulle inte säga att snus är världens bästa uppfinning. Jag skulle säga att påssnus är världens bästa uppfinning. För fram tills påssnuset introducerades, då var det slabbigt, äckligt och det var liksom gubbar som höll på med det här. Eller liksom störiga lantiskillar. Men när man gjorde snuset mindre äckligt, det är den bästa uppfinningen. Den är värd ett Nobelpris.
Handlar det om estetik då?
Ren estetik. Men alltså det här handlar om estetik. Det är också det. Vi ser ju en eftersläpning vad gäller rökandet som är jättetydlig i att det är idag betydligt färre killar som röker än tjejer. Därför att det har funnits en estetisk estetik aspekt av snusandet. Nu börjar ju tjejerna och där är ju vitt snus, som vi får kalla det. Det är kanske inte ett Nobelpris på den, men kanske ett annat pris för att det har fått tjejer att använda det här istället för att röka.
Det är intressant att du ser det som något positivt, för det kan ju ibland lyftas fram både i tidningsartiklar och nyhetsmedia som är något väldigt problematiskt, att unga tjejer använder små vita snusportioner som ligger i ganska snygga estetiska paket direkt riktade till unga tjejer.
Och då skulle jag vilja säga, om man då har den uppfattningen, då tycker man det är helt fint att tjejer röker mer än killar i så fall. Och då skulle jag säga att då skiter du i att en rökare lever, jag vet inte hur många, om det är 15 eller 20 år kortare än andra. Så att då tycker man, om man har den uppfattningen, helt okej, ja, men tjejer är lite mindre värda, de kan väl röka på. Bara killarna som tar sitt lösnus, de kan få leva lite längre och inte bli sjuka.
Men är det så?
För eller det är ju jättefjantat.
Och tycker så, ja, men det är, för antingen tror man ju på det här gamla uttrycket att summan av lasterna är konstant, det vill säga vi kommer att hålla på att bruka saker, eller kan man få bort nikotin? Det är väl den drömmen som det finns hos många som jobbar med det här. Kan vi bara få bort det ur samhällskroppen? Ingen ska hålla på med nikotin.
Alltså,
du som är psykiatriker och träffar massa människor då som har behov av olika alltså, typer av substanser.
Jag är inte bara psykiater, jag är oerhört skeptisk till alla former av utopier.
Du tänker att det är en utopi?
Ja, men det är fullständigt orealistiskt. Det är klart du kan få bort nikotin. Det är bara att bränna ner alla tobaksfält och skjuta alla människor som tillverkar. Alltså det är klart du kan få... Det, jag menar, det går...
Det är ändå drastiska åtgärder som få efterfrågar.
Ja, men... eller att du sätter dem 20 år i fängelse om de snusar. Alltså, det går att göra såna här grejer, men vem vill leva i ett sånt samhälle? Det är ju en dystopi. Det är ju liksom helvetet på jorden. I Nordkorea skulle de absolut kunna förbjuda alla substanser. Jag vet inte om de har gjort det, men det är jättelätt.
Det krävs ett Nordkorea. Finland är ett bra exempel. Till skillnad från Sverige fick ju de inte ett undantag för snuset, eller slogs inte för det. Så snus är ju inte tillåtet att sälja i Finland. Men finska män har ju fortsatt att snusa, och mer eller mindre alla har ju blivit då smugglare av snus.
Men det här är, jag skrev en artikel i tidningen Fokus för ungefär ett år sedan som då handlade om narkotikapolitik i stort, alltså inte nikotin eller alkohol, utan narkotika. Det är ju det jag tror att väldigt många av de här människorna som ska besluta över andra människors liv inte riktigt tänker på. De har en vision av att ett nikotinfritt Sverige eller ett narkotikafritt Sverige eller vad det nu kan vara. Och det är jättelätt att förbjuda saker som är inte förankrade i själva kulturen. Och jag tar i den här artikeln upp exemplet i den muslimska världen, även om det inte ens där är riktigt görbart. Men i den muslimska världen är det ju tämligen enkelt att förbjuda alkohol. Därför det ingår inte i kulturen. Så det kan man på något sätt göra. I Sverige då så har vi ju väldigt lång tid varit ett land i norra Europa som inte haft särskilt mycket kontakt med omvärlden. Och då var det väldigt lätt för oss att förbjuda narkotika och så att säga knarka, bajs och sådana här saker. Det som är problemet sen vi då är, men om vi då tar alkohol igen. Om man försöker förbjuda en substans i ett land där det är kulturellt accepterat. Du tar ju upp snuset i Finland, men det bästa och tydligaste exemplet är ju förbudstiden i USA, i Amerika, under mellankrigstiden. När man då förbjöd alkohol, det var helt omöjligt. Det var ingen som slutade dricka alkohol. Och det gäller ju samma sak med nikotin. Och i synnerhet skulle jag vilja föra tillbaka till det. Det är jättekonstigt när man förbjuder saker som dessutom inte är skadliga.
Och att det är väl det som är skälet till att resten av Europa är skeptiska till snuset. Egentligen så hade man önskat att cigaretten aldrig blev tillåten. Och nu försöker man fasa ut den. Och så vill man inte ha in en ny nikotinprodukt. Men man kan ju
jag
då se på det.
Jag har hört en konspirationsteori som säger att när man förbjöd snus i EU så var det det var cigarettbolagen som låg bakom, för de såg en konkurrent. Men det kanske är en konspirationsteori. Att det var liksom ursprungsgrejen. Och det var ju lätt att förbjuda snus av samma skäl som det är lätt att förbjuda alkohol i muslimska världen. Det var inte någon kulturellt acceptabelt.
Det finns faktiskt en del sådana här i Tyskland och Schweiz, så har de ju någon sorts nässnus och sådär. Det finns lite konstiga.
Men det var inte förbjudet heller, det var ju bara svensk snus som var förbjudet.
Just det. Just att det var tobaksbolagen är en ny konspirationsteori. Den andra är att det är läkemedelsbolagen som ju säljer nikotinplåster.
Vet ni? det här är så intressant.
Jag vet inte om det är bra med poddar där man börjar odla konspirationsteorier.
Nej, jag sa väldigt tydligt att det var en konspirationsteori. Och jag odlar inte den heller. Jag ville bara vara lite... Så här. Jag tror att skälet till att det var att man förbjöd det, att det var väldigt lätt att förbjuda, för det var, ingick inte i kulturen. Men jag måste bara få berätta att det är ju jätteintressant då när vi hör argumentet hela tiden att det är, och det, jag tror, nej, jag kanske inte tangerar det i rapporten, men det är ju väldigt intressant att samma personer som då är supernegativa till snus, de är alltid för nikotinplåster och nikotintuggummi och alla andra sätt att få i sig nikotin som ett väldigt bra rökavvändningssätt. Vilket är ju för mig då, om ni ursäktar, hål i huvudet. Det är ju exakt samma sak du gör. Det är bara det att det är inte läkemedelsbolagen som gör det här, utan det är tobaksbolagen som gör det. Så det säger ju någonstans att det här är ju bara en moralism. Och det mest intressanta var det jag skulle komma till. Jag var på apoteket häromdagen och så vände jag mig om och tittade på den här rökavvändningshyllan. Vad står där? Jo, då finns det ett märke med den nya innovationen. Du kan lägga en påse under läppen.
Så och de lyckas få det då till en medicinprodukt, ja, för det är ju speciella kriterier.
Exakt, exakt. Det är otroligt märkligt.
Vad skilde det, den vita lilla portionen?
Jag borde ha köpt den.
Ja, det borde du.
Jag kan gå och göra det. Så jag ska gå och titta på vad är det som skiljer den från det som säljs i Pressbyrån och 7-Eleven.
Då blir det förmodligen är det mängden nikotin i...
Nej, 2 milligram var det.
Ja, och det finns de svagaste har väl
de
det?
De svagaste som säljs är ju 2 milligram.
Så egentligen, det kokar ner till, vi ska börja avrunda där, moral. Man har helt enkelt moraliska föreställningar som gör att man tycker att människor inte ska hålla på med hel eller halvdåliga saker.
En kombination av moraliska föreställningar moraliska föreställningar kan man ju ha utan att man värderar det, men det här är moralism. Alltså det är, du har en uppfattning om att du är, alltså det är inte grundat på bara att man kan tycka olika, utan det här är, jag sticker ut taket, så det här är en felaktig moralisk föreställning.
Men handlar det inte om så här, jag tänker om man som du jobbar som psykiatriker och jobbar med människor som kämpar mycket med sig själva och har svårt att hantera sitt liv. Och så finns det den här andra liksom idealistiska bilden utav människan som ska klara av att hantera sig själv. Och alla, man ska inte äta för mycket, man ska inte äta socker, man ska motionera, man ska helst inte dricka, man ska ta max 2 koppar kaffe. Att det är dit man vill, och man politiker vill liksom hjälpa människor och fösa dem dit. Och då gör man det ibland med hårdhänta tag och försöker förbjuda bort saker.
Jag tycker det här är en oempatisk hållning. Det är inte att lyssna in vem är det jag har att göra med, utan det är en fornoben attityd där man säger det vore väldigt bra om väldigt mycket färre människor brukade den här substansen, och därför så ska vi hjälpa de här citat idioterna till det här med någon form av pekpinnar. Och vi är helt,
eller förbud, är det väl
men,
det handlar
men pekpinne i form av en käpp som man smäller på rumpan.
Det är ju det man kan säga. Jag tycker att det är fascinerande med Finland att alla dessa finska män har gått med på och i princip ägna sig åt en produkt som är olaglig, i varje fall att sälja.
Men finnen skiter väl i det? Ja, men det finns kanske kynnet.
Ja, det är kanske det de är. Och sen så fortsätter de år efter också, år dessutom att vara världens lyckligaste folk.
Och dessutom orkar de inte ens få igenom ett undantag i EU. För det här bekommer oss inte.
Men Finland igen är ju då ett land som har däremot öppnat upp sin alkoholförsäljning. De har ju inte lika strikt systembolag längre. Är inte det också konstigt? För jag menar i kombinationer, eller att jämföra alkohol med snus, är ju förstås alkohol farligare, och finna ligger ju i hela det här lite ryska vodka-bältet.
Ja, finna har ju alkoholkonsumtion i Finland har ju varit väldigt hög, och man har också haft det här kulturella sättet att dricka som innebär att man dricker en Koskenkorva 75 centiliter liksom så här. Som det var i Sverige förr, men som har ju ändrat sig väldigt mycket. Men du hade en tanke där.
Nej, men det var ju bara då att man accepterar det men har förbjudit snuset. Apropå det här att man förbjuder på konstiga sätt.
Ja, men det är ju bara att titta på alla direktiv. Det tog jag upp i Trygghets narkomanas land och titta på Livsmedelsverkets direktiv. Vad du får göra och inte göra som gravid. Och så tittar du på Frankrike, Tyskland.
Alla har egna idéer.
Helt egna idéer om det här. Och så ser det ut även i det här, i den här frågan.
Jag börjar tänka att vi ska avsluta, för nu ska vi avsluta på riktigt. Om du
Tid. Kör. Det är en podd det här. Det är liksom inte sån här gammal radio.
Precis. Det är ingen nytt som ska in i tablån direkt. Nej, efteråt, exakt. Så vi har ingen tid att passa. Men jo, varför ska man läsa din rapport?
Jag tycker att man ska läsa min rapport därför, i synnerhet ska man läsa den om man är en politiker eller opinionsbildare som är intresserad av den här frågan. Och givet att, jag tycker det är jätteviktigt som jag avslutar rapporten, nu ska man inte avslöja slutet, men att det här är en substans som till skillnad från kaffe rädda liv om man gör det på rätt sätt. Det vill säga, givet det faktum kan vi få en massa rökare och sluta röka och istället gå över till andra sätt och få i sig sitt nikotin, så räddar det ju. Du vet ju att jag satt med EU-parlamentarikern Charlie Weimers och jag sa give or take 300 till 500 000 liv i Europa, och han var ju lite mer försiktig för han hade väl räknat på det. Jag bara höftade, han sa 250 000.
Men så Sverige har helt enkelt kommit på en produkt som kan rädda 250 000 liv om året i,
ja, om man nu någonsin, jag blir lite autistisk. Man kan ju aldrig rädda ett liv, men alla förstår vad jag menar.
Man kan förlänga ett liv. Ja. Mm. Med de orden säger vi tack så mycket. Tack för att du kom hit, doktor David.
Tack så mycket. Vad säger man, tant Marie?
Det där kommer vi klippa bort.
Nej, det gör det absolut inte.